Det här är en podd från Svenska Yle.
I Stockholm har man öppnat en helt nybyggd konsthall som heter Liljevall. Den har varit föremål för spe, för spott och spe, denna konsthall, sen dagen den öppnades. Det här nya nyheten nu är alltså att man har upptäckt att den här helt supernya nybyggda konsthallen läcker vatten. Chefen för konsthallen, Mårten Kastenfors, han är så här, det är helt okej. Inte så farligt att det läcker vatten i vår nya konsthall. Jag måste ändå säga, det är inte som att jag bygger hus varje dag. Men inte det nu väl bra att det läcker vatten i ett nybyggt hus?
Nej, det är samma typer som har byggt alla skolor i Östnyland som har byggt den där konsthallen.
Kvarnbacken, var det inte så att om han hade byggt den färdig så läckte den?
Ja.
Men är det inte alltid liksom nybyggen som är som sämst dessa dagar?
Ja, de säger det. Men känner ni till Liljevalls?
Jag har hört om det, aldrig varit där.
Den är alltså en byggnad på 24 000 kvadratmeter. Och den är helt skapad i betong. Vilket alltså har gjort att människor tycker att det är lite konstigt att man 2021 bygger ett konsthus, en konsthall, helt i betong. För det är ju alltså ett jätteklimatovänligt material. Och hur kan det nu läcka i betong? Alltså om det läcker i betong så då kommer
det ju kanske hela... Tänk om det är ett konstverk. Tänk om det är liksom meningen.
Just det.
Det är något så här interaktivt liksom. Och så ska de samla ihop alla reaktioner och så blir det en sån där boom.
Alltså det finns såna där tavlor som man köper och sen så fejdar de med tiden tills det finns ingenting kvar. Och det är liksom helt... Det är liksom idén, så kanske det är lite sånt också. Att det bara rasar ihop sen.
Välkommen till Sällskapen, kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svetihin och med mig har jag Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Välkomna!
Hello!
Trudelutan lej.
Står det bra till med er? Alltså så här står det till. Vad ska du, Ellen, prata om idag?
Jag ska prata om Kanye West och Donda.
Alltså, jag har inte gjort annat än lyssna på Donda nu i kanske skulle jag säga 24 timmar.
Vad bra, men då är du, vad heter det, med på det här tåget.
Jag ska gå vidare i genren man och musik. Jag ska prata om musikens Salvador Dalí som är död. Den här mannen grävde ner sina mikrofoner under träd för att de skulle få rätt sound. Han blåste ganjarök på mastertejperna. De här samma masterna tog han sen och grävde ner i rabatten för att välsigna dem med naturens krafter. Lee Scratch Perry var en av de viktigaste förgrundsfigurerna vad gäller liksom populärmusikens utveckling från sent 60-tal och framåt. Och jag ska ge en hommage till honom.
Ja, alltså vårt tema idag är ju det här med manliga genier. Så jag fortsätter på det tema och jag ska snacka om Bob Ross, kitschiga landskapstavlornas kung, som i och med pandemin och en ny Netflix-dokumentär samt en otippad kändislärling fått ett nytt lyft.
Jag tänkte jag ska försöka mig på den här ganska egentligen omöjliga uppgiften att redogöra för historiens kanske mest kringelkrångliga albumsläpp. Och det handlar förstås om Kanye Wests Donda som släpptes här i dagarna. Den här historien började egentligen nästan för ett år sedan, men vi kan börja vid torsdagen 22 juli i år, alltså för ett par månader sedan, när Kanye West bjuder in till en förhandslyssning av sitt efterlängtade album Donda. Det heter alltså Donda för att det är namnet efter hans döda mamma Donda West, och hon gick bort för typ 15 år sedan. Alltså, han har pratat om att han ska släppa det här albumet nu i typ ett år. Det skulle egentligen redan ha släppts våren 2020, men det har blivit påskjutet och så här flyttat på liksom flera gånger. Och under hela året så har Kanye liksom så här, han har tweetat låtlistor och han har liksom gett nya datum och han har gjort så här skivomslagsskisser som sen inte har blivit använda. Alltså, det har varit väldigt mycket hype kring det här och fansen börjar ju förstås bli ganska otåliga. Men torsdagen 22 juli alltså så bjuder han in till Mercedes-Benz stadion i Atlanta. Att nu ska han ha ett sånt här, ett lyssningsparty. Alltså man får komma dit och förhandslyssna. Inte en direkt konsert, men att man får köpa en biljett och de här biljetterna var inte speciellt dyra heller. Och så får man liksom lyssna på en förhandslyssning av Donda. Och det har ju som det är ju inte jättelänge sedan ändå som Kanye släppt sitt förra album, förra Donda, Jesus is King, som det hette. Han har ju blivit religiös här på senare dagar, eller vad man ska säga. Det kom 2019, men det har ju som hänt ganska mycket i Kanye Wests liv. Han är ganska, vad ska jag säga, effektiv på sätt och vis. Han har både hunnit skilja sig förstås efter det här Jesus King, men också ställt upp i amerikanska presidentvalet. Och så har han ju också förstås hunnit liksom både uttala sig och tweeta allt möjligt dumt och konstigt. Så att det har som runnit ganska mycket vatten under Kanye Wests broar sen Jesus is King. Så att jag tror att inte bara jag, men väldigt många har varit som väldigt intresserade av liksom att vad sker nu? Att vartåt ska han fara nu? För att man vet aldrig med Kanye. I USA så säger man ju ofta sådär, go big or go home, som ni vet. Säg att man ska satsa stort eller fa hem. Och Kanye West är ju en som verkligen goes big. Och jag personligen har så jättesvårt att motstå en artist som faktiskt väljer att go på det sättet big. Alltså ett sådant riktigt stort, alltså ett som stort spektakel. Det är liksom det bästa jag vet. Det är därför jag är sådär jättestort Eurovision-fan och så. Men det som är kanske problemet som artist, om man då väljer att go big, är att det blir ganska svårt att som toppa det du gör nästa gång eller sådär. Så att liksom de här förväntningarna och de här liksom förhandsspekulationerna kring vad Kanye ska göra, så har varit liksom, ingen har liksom kunnat förutspå någonting överhuvudtaget.
Men är det så, kan man tänka liksom att hypen är större än han? Än själva albumet?
Ja, men var slutar hypen och var börjar Kanye? Det är intressant att du säger det, för att på den här första förhandslyssningen då, så blev det ganska sådär, jag var ju inte där, men jag har läst ganska mycket vittnesmål från det här. Och han, vad heter det, liksom, det fanns liksom, jag kan tänka mig liksom den där energin i luften, att nu ska vi äntligen få höra det här. Alltså liksom, stadion är liksom fullsatt. Och så, när Kanye West slutligen kliver upp på scen, för det första är han 2 timmar sen. Och sen så är det liksom, det är som knappt någon show. Han står liksom bara, han har en sån här röd stor dunjacka från hans designsamarbete med Gap, by the way. Och han bara står liksom, och så har han en sån här beige mask. Alltså det ser lite ut som att han har en strumpbyxa över huvudet. Och han står bara som i en cirkel av vitt ljus och typ säger ingenting, dansar inte. Ibland faller han på knä och så bara står och så här. Ja.
Alltså performance.
Väldigt... Ja, men alltså det är väl det, men, eller är det? Jag vet inte.
Han bodde där i arenan i flera veckor eller månader, eller något, ett jättelitet sportbarnst rum.
Ja, vi kommer till det, för att det visar sig också att de här låtarna som han skulle, som man skulle få lyssna på, de var ju liksom inte klara. Och det var liksom i vissa fall så var det bara så här, några så här enstaka rhymes och rader, och folk var så där, vad är det här?
Alltså... Jag har varit på Kanye Wests konsert och då var han också försenad. Det var på en festival, så det är ju ganska tarka där att man inte är jättesen när man kommer till en festare, för att det blir så jättemycket förseningar för alla andra. Han var liksom huvudakten, så han var sist. Men han blev liksom, han försenade sig, alltså inte, var det nu en timme, men ungefär. Och jag kommer ihåg att jag var liksom jättetrött, det var en söndag och jag ville bara gå hem, men man måste ju se Kanye West. Och sen kom han så här, blev han så här ner, han kom ner med någon sån här linor från någon, vet du, typ helikopter. Hypen kring honom som person större än hans musik är saker jag har funderat på när jag har lyssnat på den här Donda.
Ja, fast jag tycker kanske inte att det är det, eller jag vet inte om jag tycker att det är en liksom... Eller jo, på sätt och vis, jag förstår vad du menar. Men samtidigt så är det ju liksom just det där att jag vet inte om det liksom nödvändigtvis heller är något fel i att det är stor hype kring någonting. Jag tycker ändå att det liksom tillför nästan någonting, just det där att jag gillar när det är ett spektakel. Jag gillar att när det är liksom too much och sådär. Men på den här efter den här första lyssningsgrejen då, så meddelar Kanye då att han tänker flytta in i den här stadion tills han har skrivit klart skivan, för att skivan var inte färdig i alla fall. Och jag vet inte om han visste det före han bjöd in till det här första, eller om det liksom, han insåg där och då att boy shit, det här håller inte. Och då så här, man har fått se bilder från det här rummet där han då Mukamas ska ha bott. Jag och det ser ut lite som en fängelsecell. Så det är så här tunn madrass och så är det en tv och så är det så här hantlar att lyfta vikter med. Och det är liksom, that's it. Och där ska han då ha bott fram till, vad heter det, 5 augusti. När han har bjudit in till en ny lyssningsfest på samma arena då. Med liksom nya mixer och det är nya gästartister och det är nya designers och allting sådär. Och på båda de här gångerna så har ju Kim Kardashian West, hans exfru, suttit i publiken. Den här gången sitter hon också i publiken och då är hon klädd i en sån här... Har ni sett de här bilderna av henne? Hon har en sån här gimp-dräkt, om ni förstår det.
Ja, förklara så, gärna lite. Alltså, man är bara helt...
Alltså det är typ som en... Hon ser... Alltså det är en sån här svart bodysuit med full huva och mask med bara liksom dragkedja för munnen och ögonen typ. Och den är då Balenciaga. Designen, så att det är heller någonting hon har köpt på någon sexshop.
Hur går man i vässan med liksom... sånt?
Alltså jag är osäker på om Kim Kardashian ens går på vässan. Det känns som att hon är
sant.
Beyond vässa.
Sant.
Men hade hon på den där liksom dräkten, den där gimp-dräkten, för att hon ville att hon inte skulle bli igenkänd? Alltså förlåt.
Jag tror inte, det är en ganska dålig strategi om man inte vill ha uppmärksamhet att komma klädd i en sån dräkt, men nej, alltså hon matchar ju Kanye. Hon hade också rött på sig på första lyssningspartiet. Hon har också deras barn med sig och det är också, jag tycker också att det på något sätt är, alltså jag beundrar henne på sätt och vis för att det är ganska stort av henne, dels att liksom vara där när hennes exman gör saker, men också liksom typ att umgås med 4 barn under 10 iklädd en gimpdräkt. Alltså det är som ja det, alltså man kan inte annat än vara imponerad av henne. Och den här showen då, den är lite mer så där helhållen och så, man kan se delar av det i alla fall på nätet om man googlar och så, om man orkar sitta i såna och googla tillräckligt länge. Och den är liksom, han gör inte så mycket nu heller, för nu sitter Kanye liksom, han är som, han ser, det ser lite ut som att han sitter kvar i det här rummet som man har sett bilder av, bara att de har byggt upp det på scen. Han är helt svartklädd och ibland ser det ut som att han sitter och ligger och typ sover, och ibland typ gör han push-ups och bara typ sådär, och så blastar de hans musik i högtalare. Men i slutet av den här showen så då är det som, då firas han upp i taket med liksom sådär vajrar, liksom med sådär magen först. Alltså det ser verkligen ut som att han blir sådär uppstrålad i ett UFO, för att de har massa sådär ljuseffekter och så. Och så, för det är liksom, så slutar showen. Och det här har också då Kim Kardashian lagt upp på Instagram, så att det blev ju som en sån här ganska ikonisk bild från det här, den här kvällen. Ja, nu, vi återkommer till symboliken i det. Men sen 20 dagar efteråt, 26 augusti, nu är vi snart framme till idag, så då flyttar Kanye till Chicago, till en annan arena där, för ett tredje och vad han nu lovar ska vara sista sådär publikframförande av Donda.
Ni vet den här sagan, och, den där gamla historien om att man ropar på vargen.
Ja,
ropar
precis, på Kanye. Exakt. Det är precis det. Så. Kanye är pojken som ropade varg. Och på det här, och nu har han liksom inte sparat på krutet. De här två andra scenshowerna har ju visserligen varit liksom väldigt så här storslagna, men ändå liksom inte, det går som inte att jämföra. Här har han som låtit bygga upp en replika av sitt barndomshem på scen, alltså ett fullt trähus på scen. Och under den här showen så hinner han inte bara återförenas med sin exfru Kim Kardashian då, som är då iförd en brudklänning. Han bjuder också upp nyligen cancelade artisterna Marilyn Manson och DaBaby. DaBaby är en hiphoppare som nyligen blev liksom, har blivit av med cakor och så, för att han har uttryckt sig homofobiskt och så. Och Marilyn Manson är anklagad för en massa MeToo-grejer. Mm. Och det här tycker då Kanye att liksom, de här två vill han ha med på scen. Och han slutar ju förstås med att den... Och hur ska man överträffa allt det här han redan har gjort? Jo, han tänder eld på sig själv och det här huset.
Nej.
Och det, alltså det är ju inte äkta eld, hoppas jag. Jag vet faktiskt inte, man vet inte med Kanye. Men i alla fall så illusionen av att allting brinner upp. Och jag vet inte om det här är liksom en sådär mästerligt koreograferad process som vi får se. Liksom ett konstverk fylld med symbolik. Och att Kanye nu har liksom genomgått helvete och kärselden och himlen. Och liksom och att på något sätt rena sig själv från de här senaste åren där han har varit liksom allt mer världsfrånvänd, åtminstone på Twitter. Eller kanske det bara är ett jättestort liksom hypat PR-maskineri. Eller så är det kanske på någon slags sån här... Känner ni till en konstnär som heter Louis Wayne?
Nej.
Jag tror du Biffen vet vem han är om du ska googla. Eller du har nog säkert sett hans bilder, för det är en konstnär som i början av 1900-talet. Så han målade en massa katter. Det var det han blev liksom känd för.
Ja,
och han led också av schizofreni. Och i takt med att hans schizofreni försämrades så blev de här katterna också mer och mer surrealistiska och absurda. Och jag tänker att det här är någon slags nutida Louis Wayne. Att liksom Kanye fortsätter med sin grej, men att det bara blir som mer och mer surrealistiskt och absurt. Och att det är liksom svårt, till slut blir det nästan svårt att urskilja den här katten på den här sista tavlan.
Gick inte hans ex-fru Kim Kardashian ut, då hade de nog inte skilt sig tror jag ännu, men då när han, när han var så där i ett delirium och liksom ställde, då i och med den här president, att han skulle ställa upp som presidentkandidat, så det där gick hon ju ut och sa att han mår jättedåligt. Och liksom att han är nu just
ja, alltså han är
fas.
Väl liksom bekräftat bipolär.
Bipolär,
åtminstone.
Ja.
Sådär, men det, ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad man ska tro om det här. Oavsett så är det ju liksom svårt att slita ögonen ifrån det. Och kanske det är inte meningen att man ska som... Men det, jag tycker också att det är så svårt för att vad man ska liksom tycka om Kanye West. Alltså vad tycker ni om Kanye West? Alltså som, tycker ni att han ska få hålla på?
Alltså en del av hans skivor är ju nog jättebra, men alltså, jag skulle ju inte liksom vilja vara kompis med honom, det skulle säkert bli jättejobbigt. Men så länge som han nu inte skadar någon annan, så jag menar, go for it.
Jag tror att Kanye West skulle må bra av att någon skulle säga nej till honom någon gång. Alltså, att man skulle säga så här, att inte ha 20 låtar på den där nya, utan ha bara 10. Att liksom ta bort hälften. Alltså Kill Your Darlings... Man blir ju bara bra om man har en bra producent, säger jag. Men liksom, man klarar ju inte av att göra allting själv. Men han är liksom så, det som jag tycker det här är alltså Donda. Så jag har lyssnat på den alltså helt nonstop. För att komma också in i sådär, att vad tycker jag nu om den här? Och jag tycker ju att han är helt otrolig. Alltså den där första, när någon mässar Donda. Det är så bra!
Donda. Donda.
Ja, men det är jättebra. Och det, men det är också, alltså jag kan inte komma fram till vad jag tycker om honom och vad jag tycker, alltså jag tycker liksom inte att det är okej att han typ sitter och säger att slaveri var ett val eller att han liksom tycker att man ska rösta på Donald Trump i, även om han själv också var uppställd av president, jag vet inte riktigt vad han höll på med där. Men det är som, och jag vet inte heller vad jag ska tycka om att liksom, om det, alltså även om jag så här rent estetiskt på något sätt tilltalas av de här spektaklen, så kan jag liksom inte heller som, jag kan inte heller helt stänga av den här rösten som säger att man liksom ska man inte kunna liksom lägga de här pengarna om inte annat på någonting annat. Eller vet du, men jag tänker att det kanske är det som är med konst och med så här, konstformer överhuvudtaget. Kanske det inte är meningen att man ska tycka så mycket, kanske det är bara meningen att man ska känna. Och jag menar, Kanye West lyckas verkligen, tycker jag, få fram en massa känslor i åtminstone mig. Alltså om man ska känna någonting inför ett konstverk så då är ju liksom ingen känsla fel, då får ju allting plats. Alltså ilska, förundran, sorg, häpnad, rädsla eller kanske bara förvirring till sist. Så att jag landar ändå på något sätt i att jag tycker att det här är lite spännande. Och precis som du säger Kia så tycker jag skivan är jättebra. Men alltså vad skulle den annars vara? Jag tycker det mesta Kanye West liksom rent musikväg har gjort är jättebra. Ja, alltså jag vad heter det, googlade och lyssnade på Donda och Jo allting igår. Och strax för jag skulle gå och lägga mig igår så ser jag att Kanye West har lagt ut på Instagram. Så den här historien om Donda är liksom inte klar ännu, fast jag är klar med det. Men igår lag han ut följande statement på sin Instagram. Universal, alltså hans skivbolag, put out my album without my approval and they blocked JL2 from being on the album. Det är alltså en av låtarna som i något tidigt skede ska ha liksom varit bara tyst när man försöker lyssna på den. Så historien om Kanye West och Donda slutar antagligen inte här heller.
Lee Scratch Perry är död. Länge lever Lee Scratch Perry. Det var söndagen den 29 augusti i år som han drog sitt sista andetag. Han var tillbaka i sitt hemland på Jamaica. Och den här jamaikanska legenden, musikproducenten och artisten. Känner ni till honom?
Alltså, jag hört
namnet, ja.
Han är alltså den person som kickstartade Bob Marleys karriär. Han arbetar med alla från Paul McCartney till John Martin till The Clash och Beastie Boys. Han har gjort alltså helt oändligt mycket skivor. Och vilken reggae-låt man än spelar så har Lee Scratch Perry helt säkert varit med på ett hörn och liksom gjort något magiskt med musiken. Lee Perrys studioinnovationer var liksom för 60 år sedan, var årtionden då före sin tid. Och tillsammans med bland annat producenter som King Tubby och Joe Gibbs så är Lee Perry den som omvandlar ska och liksom rocksteady till det som vi kallar reggae idag.
Alltså, det kanske nu jag ska säga att jag har väldigt, väldigt svårt för reggae.
Det är bra, nu får ni höra världens första reggae-låt.
Ja, jag är helt med dig, Ellen.
Det låter så här.
Vi lider tillsammans.
Nu lyssnar ni. People Funny Boy är alltså världens första reggae-låt. Men jag vill nu uppmärksamma er här på den här innovativa användningen av att sampla en gråtande baby. Ni hörde säkert där i början. Och det där Lee Perry var också den första i världen som samplade. Och biten, alltså att den går i just liksom den där rytmen och att den där så där snabbt. Och att man spelar med så här tystade strängar på nedåtslagena och sen liksom nedtryckta strängar på uppåtslagena. Så man dödar tonerna. Det ger det här distinkta soundet för reggae. Och jag menar, reggae är ju alltså lite som ett sånt här styrbarn. Jag märker att det väcker väldigt mycket åsikter. Men jag ska berätta om det här musikaliska geniet. Som alltså, jag tycker när du pratar om Kanye West, Ellen, här finns vissa likheter, alltså ett galet geni, båda två, är liksom manliga galna genier, musikgenier.
Man älskar ju ett manligt galet geni.
Gör man inte?
Ja, verkligen.
Alltså jag gör det tyvärr.
Den här Lee Perry fick en massa fyrk efter att han hade gjort den här People Funny Boy. Och för de pengarna så köpte han sin första bil. En Jaguar importerad från England. Han var givetvis superfattig, kom från en liksom... En väldigt fattig liten by i på Jamaica föll snabbt ut ur skolan och liksom bara började satsa på musik och så vidare. Men jag ska också nu tipsa om en dokumentär som finns på YouTube som handlar om Lee Perry. Och jag kommer att sätta förstås alla referenser i det där avsnittsbeskrivningen på arenan. Benicio del Toro gör berättarrösten. Men så här kommenterar legenden Lee Perry vad det egentligen är frågan om när man, vad är liksom reggae?
To me, what reggae mean? It interpret a dog, have a piece of cloth, tearing up together. You ever see the dog do that? That's the reggae. I'm not going to stop telling tear up the dog, tear up the piece, so it's revolution. It's war.
Jag tänker översätta nu åt er. Ni kan vara lugna. Reggae för mig är som att se det som en tolkning av en hund som har en trasa i munnen. Hunden river och sliter i trasan. Har du sett en hund göra så? Det är reggae. Hunden kommer inte att sluta innan trasan är sönderriven. Det är reggae, det är krig. Så här förklarar han alltså reggae. Och tillsammans då med King Tubby uppfann han på 70-talet också den jamaikanska genren dubb. Och den liksom rensar bort ur sången ur de här reggae-låtarna. Och sen istället accentuerar man trummorna och basen. Och sen lade man till då studioeffekter som eko och fördröjning och sen diverse extra ljudeffekter i varierande grad. Och dubb har liksom sen i sin tur fått ett sånt gigantiskt inflytande, alltså på elektroniska stilar som hiphop, trip-hop, dubstep och drum and bass. Och alltså, jag vill nu bara understryka här att det är Lee Perry som har kommit på det här. Jag ger ett litet smakprov nu på dubb. Det det är så spännande när man ser på de här ljudspåren också, så liksom de går så ojämnt in, alltså han leker så mycket med ljuden, han sätter ljud där det inte ska finnas ljud, och han liksom han bråkar helt enkelt med musiken på något sätt. Dub-producenten Adrian Sherwood, som var en av Lee Perrys lärjungar, så jämförde honom med Salvador Dalí, eftersom båda var surrealister och gjorde sina liv till konstverk. Och i en intervju med Rolling Stone 2010 så sa också Keith Richards att Perry var liksom musikens Salvador Dalí, för att han är liksom, han är så konstig själv att han tar hela världen i hans instrument, och liksom att han är mer än en producent, att han vet hur man inspirerar konstnärens själ. Och man jämför också honom liksom med Phil Spector. Och man säger liksom att en gåva, att inte bara höra ljud som kommer från ingen annanstans, utan också att man kan översätta liksom de här ljuden till musikerna. Att det var liksom Lee Perrys styrka. Och Lee Perry var också, alltså, till skillnad från Spector, då intresserad av ny teknik och blev en pionjär i sin användning av bland annat trummaskiner. Att det är också han där som har varit först. Och ni vet, sådana manliga genier tycker ju om att ha många namn. Och Lee Perry hette liksom på riktigt Rainford Hugh Perry. Men han är kändast som Lee Scratch Perry. Men han hade många pseudonymer. Little, The Upsetter, Super Ape, Pipecock Jackson, President Abraham Perry, Ja Lion, Ja X, Jack the Lightning, Dubby Air, Ace Marshall, Dr. Dick Wondermoon, Lord, Thunderblack, The Fireman, Computer, Tic Tac Teak, Kimble Nimble, Daniel, Dan, the Lion, The Hubri King, The Ghost of King Arthur, The Red Ninja, Lord, God Music och alltså många fler. Och han, vad han gjorde...
Dr. Dick var bäst.
Samma.
Dr. Dick. Han odlade liksom med stor framgång en sån här excentrisk image. Alltså, han bar ofta kungakrona och så här kungamantel. Och han förvandlar...
Vad är det för fel på de här människorna?
Så jag inser ju...
Nej, men jag blir så där, jag blir för första gången på typ nästan alltid lite så här sugen på reggae, för jag tycker att det här låter så här jättetrevligt.
Ja.
Men fortsätt.
Han förvandlar sina intervjuer också till så här rimmande monologer där liksom han använde sina kosmiska klurigheter, och han blandade med, han var givetvis en rasta, så han blandade med rastafarianska visdomar och alltså allra främst bara nonsens. Han bara pratade, alltså bara babbla och lalla. Och ni vet, nu är det här som jag tycker liksom att ju mer jag nu pratar om Lee Perry, så alltså Kanye West, har han gått i någon sån här skola i galenskap? Som Lee Perry har gått i. För alltså, ni vet den där tunna linjen mellan att vara geni eller galen.
Mm.
Och jag tänker så här, det här stämmer både då för West och för Perry. Att alla liksom, alla människor som är galna. Men av de här galningarna så blir några genier. Det är de som är jättebra på någonting. Och i de här båda männenas fall är de ju jätteskickliga musiker. Och resten är bara galningar.
Och utan att liksom veta något desto mer om var Lee Perry stod, men jag tänker att det brukar komma en del osympatiska åsikter till om man är rastafarian. Och det har ju också Kanye West uttryckt. Så att jag tänker att där kan de också mötas i någon slags sådär inhuman människosyn.
Där är de också lika. Men liksom Lee Perry... Han är mannen som var en shaman, en predikant, en profet, en gammal farbror som babblar obegripligheter. Och han var allt det här i en och samma person. Och när han var 81 år gammal, det är för typ fyra år sedan, då var han i Helsingfors på Korjamo på Keikka. Och musikjournalisten Ralle Sandell skrev om det på Svenska Yle. Och han skrev liksom att Lee Perry är jättegärna med själv och bygger på mytbildningen kring honom. Och det här jag tänker liksom att är inte West också lite likadan? Att man kommer med så här kryptiska och mångtydiga kommentarer och går enligt devisen att all publicitet är god publicitet, lyckas alltså späda på och ytterligare bygga upp sin status som ett galet geni. Det är liksom, det är ingen tillfällighet att han liksom bara spär på det här hela tiden.
Men jag tänker att det också blir en liksom så här överlevnadsmekanism när man blir tillräckligt känd på något sätt. Att liksom så länge man odlar den där, liksom en image till sig själv på det där sättet som tar över, så har man ju kvar någon slags personlig integritet. Eller någon, alltså man har ju säkert kvar vissa rum där man kan liksom vara sig själv. Och liksom, det kanske blir lättare på något sätt att, att dela upp tiden mellan jobb och fritid.
Det är sånt som Lee Perry är sådär, men nu vill jag ha lite hobbyn.
Ja, det är säkert för att han har så svårt att få ihop livspusslet. Som
han, han ska köta hushållsarbete nu, föra barnen till dagis. Men den här, det var det jag skulle säga att om, också, om Lee Perry, att exempel var han också sådär att om någon sa till honom såhär, you're a madman, så var han sådär, yes I am the madman, att han liksom aldrig... Han lät folk säga vad de tyckte om honom och så levde han upp till det som folk tyckte om honom. Ni vet så här, som jag är alltid så här, Kia är ju den där som har jättemycket energi och alltid så här skrikig. Så jag lever nog alltså upp till det. Ibland skulle jag inte alls orka ha jättemycket energi och vara jätteskrikig. Men jag är nu det för att alla förväntar sig att jag ska vara det. Och jag tänker att här är liksom samma sak med de här, men de gör ju sen ännu business på det. Kanske jag också gör det. Den här Lee Perry då använde trädgårdsredskap som slagverk. Han baklänges loopa leksaksinstrument. Han grävde alltså ner sina mikrofoner under träd för att de skulle få rätt sound. Han blåste ganjarök på sina mastertape. Och de här sound...
Alltså förlåt, får jag bara fråga det här med att gräva ner mikrofoner. Liksom spelar de in med mikrofonerna nedgrävda eller var det bara liksom för att få in lite jord i systemet? Eller?
Han ville ha in jord i systemen att liksom man grävde ner dem och stod han upp dem. Och när hans mastertape var färdiga så grävde han ner dem i rabatten och sen välsignade han dem med naturens krafter.
As you do.
The Guardian har lyckats intervjua den här galna legenden alltså ett antal gånger under åren och de här intervjuerna är så underhållande att läsa. Så här säger han själv om sitt beteende. Alltså varför han skulle blåsa ganjarök på dem. Jag blåste rök på tejpen eftersom rök är livets andetag. Om du har bra andedräkt ska du sätta in dig i musiken. Gud andas in i dig. Om han säger att allt är allt perfekt. Det kan vara perfekt magi, perfekt logik, perfekt vetenskap. Och så när du pratar om pengar så alla dollar, kontanter, rikedomar kommer tillbaka till min familj. Pengarna är för min tjejsärliga familj. Det här var liksom hans sätt att alltid liksom babbla.
Alltså jag förstod ingenting av det där.
Jag tror inte att det är meningen. För jag förstår inte heller varför ska man blåsa ganjarök på sina... På sin musik.
Och gör man bättre musik om man har bra andedräkt? Alltså,
ja, men så säger Gud.
För att det går i rykten om att Madonna ska ha jättedålig andedräkt.
Va?
Well, well.
Hon ska tydligen lukta riktigt illa.
Den här tiden, alltså när han grävde ner sina masters i rabatten, så det där var han också då i kontakt och förstås med de flesta stora namnen på Jamaikas musikscen. Och han är alltså den som tog sig an en sån här liten borttappad pojke på 70-talet som hette Bob Marley. Och sen hjälpte han honom och lyfte fram honom då till Jamaikas största stjärna genom tiderna. Men mest känd är väl ändå Lee Perry för de skivorna han gjorde liksom med Bob Marley and the Wailers. Och där kan man hitta alltså de här, ni vet de som nu alla, om man pratar om reggae pratar man ju alltid om Bob Marley och typ så här Soul Rebel, Natural Mystic och Buffalo Soldier, bland annat är alltså Lee Perrys producent har varit Lee Perry. Om man säger så att om Bob Marley var reggaeens ansikte och röst så var Lee Perry dess själ. Och det finns ett album som han har producerat som heter Heart of the Congos som han producerade då åt vokalgruppen The Congos 1977 och man beskriver det som hans mästerverk. Där möts romande kor, honungssöta körar och ett rostigt knaster i en och samma låt. Och strax efter att man hade spelat in den skivan i The Black Ark som var alltså Lee Perrys egen musikstudio så brände han ner hela sin studio. Och det här gjorde han för att stoppa demonerna som hade börjat hemsöka studion. Och i The Guardian säger han så här om de här. Om att bränna ner studion. Det fanns så dålig energi i studion och min avsikt var att hjälpa fattiga människor. Jag tog deras fattigdom och jag gav dem min energi. Men de förblev fattiga. Allt jag ville var att ta ifrån dem deras demoner. Så jag brände upp studion för att bränna upp demonerna.
Okej.
Okay. Det som Kanye West gjorde då.
Här finns mycket likheter.
Demonerna i sig själv.
Musikjournalisten Fredrik Strage skrev en väldigt vacker minnestext i Dagens Nyheter om Lee Perry. Men han berättar också om dagen då legenden räddade Paul McCartney. Det var så att Paul McCartney hade varit med Beatles och spelat i Tokyo. Och på Tokyos flygplats blev han fast för att ha marijuana på sig. Det här var 1980. Och då skrev Lee Perry ett brev till den japanska justitieministern i hopp om att den här Beatles-kärnan skulle släppas fri. Och för att ge brevet extra tyngd så tyckte då Lee Perry att han skulle underteckna det. Lee Scratch Perry Pipecock Jackson Banana Ipen Jaw Baby Blue Green Star Natural Love Defender. Paul McCartney släpptes efter 9 dagar. Det tog 9 dagar att läsa upp det där. Musikjournalisten Jan Gradvall hade där sagt att Perry har haft ett så enormt inflytande på den moderna musikhistorien att han tycker att han är på samma nivå som alla de största producenterna och han borde ha fått Polarpriset. Men det är så typiskt att de säger så här nu när han inte mer kan få det. Men han säger liksom att han var en av de viktigaste förgrundsgestalterna vad gäller populärmusikens utveckling från liksom då 60-talet till idag. Och det här sättet att göra musik på som han gjorde, så det liksom har fått en sån enorm påverkan då framförallt inom house och techno. Så man kanske måste lyssna på Lee Perry, så tänker jag, legenden. Han slutade vid ålder av 70 tvärt med att röka ganja, äta kött och dricka alkohol. Det här gjorde han alltså av helt hälsoskäl. Och han hyllade broccoli, kål och andra grönsaker och han satt som gudomliga krafter. Broccoli. Och sen säger han, så säger han själv till The Guardian då. Ja, jag fick lov att sluta röka på för ett tag och om jag inte hade gjort det så hade ganjan gjort slut på mig. Det gick inte särskilt bra sen jag började blanda ganja med cigaretter. Ganja är en ren ört, en healer, men om du blandar det med nikotin så förstör du dig själv. Gud sa till mig, ganja är cigaretter. Efter ett tag saknar jag det eftersom ganja är en healer. Men jag har börjat röka igen men jag blandar inte med cigaretter.
Så, bye! Broccoli och ganja. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of
earth. Jag måste spela till er min absoluta favorit av Lee Perry. Det här är alltså Disco Devil. Och jag vill avsluta min hommage till denna döda legend med hur Strage också avslutar sin minnestext i DN. Lee Perry såg sig förstås som ett väsen som existerar utanför tid och rum. Ungefär som hans musik. Och han sa till The Guardian 2012: det här är framtiden som talar. Jag känner den telepatiska kraften. Jag föddes 1936. 999. Jag bytte aldrig åsikt. Jag har den heta linjen. Varför skulle jag dö? Jag äter inte döda bä. Jag äter inte döda mu. Varför skulle jag dö? Han dog ju.
Jag trodde du skulle säga att jag vill avsluta genom att tända en spliff.
Nu är det ju så att vi inte är på samma ställe, så ni vet inte vad jag håller på med.
Ja, jag ska prata om Bob Ross, mannen, myten, legenden, håret. Och, alltså, han är ju nu ganska annorlunda till Kanye West och till Lee Scratch Perry, för att för det första så var han inte någon galen människa, utan alla säger att han har varit hemskt trevlig. Och sen att han har inte liksom vill att han är det där geniet, utan enligt hans lärare så alla kan vara genier. Alla kan känna sig jättebra. Så det är lite motsatsen du här till de här två andra typerna. Men det här en shaky man med ett stort krulligt hår som målar ett landskap på sin canvas mot en svart bakgrund. Och äldre minns programmet kanske, yngre känner till Bob Ross som en meme eller som en karaktär som de har sett i South Park eller Family Guy. Och det är intressant att just det här känns som att många saker nu för tiden startar som en meme eller att något gammalt blir en meme och sen en helt ny publik hittar det. Att om du har sett något i en meme och plötsligt finns samma typ på Netflix så är chansen ganska stor att du blir intresserad. Och unga Bob råkar se ett program med en tysk målare, Bill Alexander, som lärde folk att måla enligt en 1400-tals teknik som heter alla prima, det första försöket. Det vill säga vått på vått, vilket är en väldigt snabb metod för man behöver inte vänta på att färgen torkar. Andra kända konstnärer som använt sig av alla prima tekniken är till exempel Rembrandt, Diego Velázquez, Claude Monet och Vincent van Gogh. Men Bob blev så bra på det här då, att hans vänner paret Kowalski övertalade honom att starta en egen målarskola tillsammans med dem. Och förutom att måla och rädda ekorrar så gillade han även att experimentera med sitt hår och hade permanenterat håret i en stor afro. Och det blev förevigat i hans logo, vilket gjorde att han var tvungen att ha sitt hår permanentat resten av sitt liv, vilket han var ganska sur över. Och till och med på hans gravsten så är det en bild på honom med det där permanentade håret. Tänk, det är ganska sad.
Kan man inte byta bara logo?
Man aldrig ska permanenta sig.
Nej, utan det ja, precis. Ja, men det blev liksom hans jotto att alla kände igen honom. Att han hade en jättestor afro så han kunde liksom bara inte byta det. Det är lite sådär så du kan inte sluta skrika för att det är din grej. Så,
sant. Point taken.
Men så på 70-80-talet så blev Bob superkändis med sitt program The Joy of Painting, vart han steg för steg visar hur vem som helst kan måla en kitschig landskapstavla på 26 minuter. Och han kallas Amerikas mest kända konstlärare. Och återkommande motiv är alper och moln och hav och glada små träd. Och färgskalan är ganska ofta pastellig och stilen är så här relativt realistisk. Och han säger att jag målar så att jag kan skapa en egen glad värld. Om ni vill se tråkiga grejer så kan ni kolla på nyheterna. Och Bob Ross han var av den åsikten att vem som helst kan måla och skapa konst. Att man behöver inte vara konstnärligt lagd för att kunna skapa konst. Och våra vänner Mikael och Krippe på Yle Extrem har såklart testat Bob Ross-metoden på deras YouTube-kanal. Och bevisligen så fungerar det här faktiskt. För att citera Mikael, helvete så bra! Länk till deras video finns naturligtvis i beskrivningen och jag rekommenderar alltså Anders också deras kanal, den är helt superrolig.
Det är helt absurt, jag såg det där avsnittet. Alltså, jag måste säga titta flera gånger att har de, alltså, vet du, är det klippt, har de lurar dem?
Ja, alltså för det är helt sjukt.
Det blev så bra.
Alltså, ja, det blev så bra.
Jag blev så här att nu kan jag också säkert testa det här och det här kommer ju att bli min nya form av, jag vet inte, av att bara liksom må bra.
En stor orsak också till Bob Ross popularitet är sättet han talar på. Han blev så väldigt lugnt och mjukt. Och till exempel Vice har haft en artikel om honom att Bob Ross har egentligen han som hittat på ASMR, det här Autonomous Sensory Meridian Response. Så att man viskar lite skönt och sen så tycker folk att det är mysigt. Innan någon ens visste vad det var. För att Bob var liksom en så sjukt mysig typ. Och redan så liten så räddade han skadade djur. Och han var jätteförtjust i ekorrar. Och han målade dem gärna i sina tavlor. Och hade ofta med sig djur i sina program. Och han älskade natur. Och folk som kände Bob sa att han var precis lika härlig i verkliga livet som på TV. Och Netflix har nyss gett ut en dokumentärfilm Bob Ross, Happy Accidents, Betrayal and Greed som det handlar om den här mörka sanningen bakom de här glada tavlorna. För Bob Ross har målat tusentals tavlor under sin karriär men konstigt nog är Bob Ross originaltavlor otroligt svåra att få tag på och de flesta lär vara undanstoppade just av det här paret Kowalski som var hans business partners och det är också de som är skurkarna i drama om man får tro på Netflix-dokumentären. För paret Kowalski äger alla rättigheter till Bob Ross namn och image och den godtrodda Bob han blev alltså då lurad av sina business partners och cashade in på hans image i synnerhet efter hans alltför tidiga död. Kedjerökare sen tonåren så dog han som bara 52-åring 1995. Och då det här paret Kowalski då ville skydda sin firma och försökte faktiskt att dölja det faktum att Bob hade dött. Och det är nu idag jättemånga som tror att han lever för att de var sådär att nej, att han är vid liv. Vilket är helt sjukt.
Tror du Biffa liksom på det där, den här dockaren då, att det skulle vara så? Verkar det så?
Så de hade försökt att nästan ingen var på hans begravning för att de meddelade inte liksom ens att hans närmaste att han hade dött för att så jag vet inte, men det är ju med så dokumentärer det en säger det, jag vet inte men det verkar nog lite sådär så det är lite weird för att de intervjuar hans son där också, den här sonen säger att han fortfarande måste liksom säga att folk att hej, att han lever ju faktiskt inte med och folk är sådär att hej, typ pappa är så bra och inte sett att hur går det med honom och så att han finns liksom inte mer för att de här hans program så de har ju visats hela tiden för att de är helt superpopulära och så det är kanske lätt att då tro att han fortfarande är vid liv. Och faktiskt för att han var så ung när han dog. Så. Jag menar. Och sen också att när Bob Ross hade berättat att någon han var sjuk. Att har liksom hållit det hemligt. För att han ville inte att folk skulle veta. Kanske han inte har dött. Kanske han är som Elvis och han ännu vet.
Eller Tupac.
Men det här, i och med pandemin så har folk faktiskt ändå hittat Joy of Painting. Och Bobs officiella YouTube-kanal, den har 4,9 miljoner följare. Det är ganska kova. Och som sagt, de här tavlorna, de är otroligt kitschiga. Men det är ju så fantastiskt med Bob Ross att vem som helst kan larpa konstnär. För att liksom alla andra i klassen målar en identisk tavla, men whatever. För att det är processen som är kul. Och vi människor gillar ju av någon anledning retro och allt går i cyklar. Liksom. Så jag tror att det finns liksom något tröst i de här kitschiga tavlorna som Bob Ross då gör. Och jag tror också att början av 2000-talet så är ju jättetrendigt just nu, och då var det jättetrendigt med kitsch, så att, och Y2K är jättetrendigt nu, så jag tippar på att liksom den här ironiska alplandskapstapeten som vi också hade i vår office, den kommer att göra comeback helt liksom any minute now. Och sen ett redan etablerat sällskap, hur man vet att något är extremt trendigt bevis. Kim Kardashian och Kanye Wests 8-åriga dotter North hamnade mitt i skiten någon månad sedan då hon målat en tavla med den här alla primotekniken. Kim postade tavlan på social media för att visa att dottern är ett konstnärligt geni. Folk anklagade henne för att fejka hela grejen för att en 8-åring kan inte måla så bra. Men det hade hon, för med Bob Ross kan verkligen alla bli konstnärer. Och som plåster på såren fick då North en personlig inbjudan till The Bob Ross Experience, det vill säga Bobs gamla studio som nu är ett museum och lärcenter i hans ära. Så det är ni.
Alltså, nu. Amen.
Alla vägar leder till Kanye.
Exakt!
Cirkeln är sluten. Alltså, liksom, vad bra. Alltså, men jag tänker nu också börja måla enligt den här Bob Ross-tekniken.
Alltså det är helt sjukt, för att det är liksom vem som helst kan det. Och sen de är så sköna den där videon att titta på då, fast man inte ska måla. Han är bara så mysig. Alltså, rekommenderar verkligen. It's the liksom journey, not the destination.
Och han har faktiskt en sån här otroligt soothing voice som gör att man, alltså, när du säger det, Biffen, man behöver liksom inte ens alltså måla. Man kan bara titta när han gör det.
Ja.
Och han är så skicklig. Och jag är, nej, det är sjuka, vi kan alla vara.
Exakt.
Tack Ellen och tack Biffen för sällskapet.
Tack Kia.
Tack Kia.
Vi för gärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss på sällskapet@yle.fi. Och herregud, så vi hade referenser i det här avsnittet. Jag lovar att ni hittar dem alla i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs, hej då!
Hej då!
Hej hej!